Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och varmt välkomna till podden Inte din morsa, som i sedvanlig ordning, kan man säga så nu? För det här
absolut
är baske med femte året i rad, tror jag. Som
det är tradition.
Det är tradition. Vi kommer att omvandlas till att bli djävulspodden just det här avsnittet.
Hon jävlar.
Av det enkla skälet att vår grundproblematik som vi har levt med ända sedan vi var små är medberoendets bojor och att vi båda är vuxna barn. Vi har ju gjort både liksom se, det kanske är en massa nytillkomna lyssnare som inte har någon koll på det här, men jag och Ann, vi blev kända för svenska folket när vi gjorde Djävulsdansen. Och det är faktiskt snart 10 år sedan.
Mm.
Nästa år fyller den 10 år.
Vi blev kända som duo.
Ja, den handlade ju helt enkelt kort och gott om att vi träffade andra anhöriga som berättade om sina liv och sina erfarenheter av att leva tillsammans med någon med ett beroende. Sen följde vi upp och gjorde Djävulsdansen 2. Det är den ens det?
Ja, den heter det.
Och den handlade om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa eller psykiatriska diagnoser. Och ja, det var så vår vänskap också inleddes. Att vi båda två var i någon slags så här kulmen av vårt medberoende och mådde riktigt jävla pissdåligt. Och det är ju nu. Nu sitter vi här 13 år senare och det är en grej som jag tänker på först och främst. Att jag har fått höra hela mitt liv att medberoende är, precis som alla beroenden, det är kroniska tillstånd, sjukdomar. Alltså det är defekter som vi kommer bära med oss hela livet. Och att man måste arbeta med det här varje dag för att inte glida tillbaka i medberoende beteenden som är skadliga för oss, som i slutändan kommer göra oss sjuka. I alla 12-stegsprogram så pratar man ju om tillfrisknandet som en färskvara. Att det är viktigt liksom att hålla sina tillfrisknande rutiner. Man pratar om tillfrisknande som, ja, men att man liksom aldrig får bli
trygg.
Ja, men, nej, men man får liksom aldrig bli så här stolt, proud. Typ nej. Att man tror att så här, nej, men nu har jag fattat grejen. Det är ingen fel på mig. Jag kan skippa mina möten och jag kan skita i det här.
Högmod.
Mm. Tack, det är ordet jag söker. Mm. Att det är livsfarligt när man börjar känna så. Mm. Jag är alltså den första att skriva under på att under de här 13 åren så har jag i perioder verkligen levt i högmod och tänkt att så här, nu är jag klar, nu mår han jättebra, nu är allt toppen. Nu har jag gjort slut med min pappa, nu är allt toppen. Nu har jag löst det, nu har jag fixat mitt medberoende.
Nu har jag total koll.
Allt
är toppen.
Och så fort man börjar tänka
jag
så.
Jag vet.
Bam, så bara trillar man dit igen.
Mm.
Och då är det så otroligt jävla viktigt att tänka, alltså att inte fortsätta vara i det där högmodet, i den där stoltheten, utan att bara återgå till första steget. Erkänna, shit, jag är i medberoende nu. 2, be om hjälp. Och för att det händer alla. Alltså vi är också så fostrade in i perfektionstanken och prestationstanken att just vi ska vara perfekta och förväntningar på oss själva. Att så här, våra föräldrar, de är psykon, men vi minsann, vi ska se till att det blir bra folk av oss. Mm. Så att när vi misslyckas och ramlar ner, du sa här precis innan vi började podda, har du svårt att säga förlåt? Ja, jag har så svårt att säga förlåt. Därför att jag lever, precis som många andra medberoenden, i tron om att alltså hela mitt liv handlar om att akta mig för att göra fel.
Jag fattar.
Akta mig, och det här är ju två sidor av samma mynt hos den som är medberoende beroende. Att man liksom ofta utvecklar antingen den här rädslan för att göra fel. Att kroniskt gå runt och akta sig för saker. Att inte liksom göra någon annan sårad eller ledsen eller illa. Att vara moraliskt korrekt. Att liksom inte hamna i situationer där det finns någon som kan ta illa upp och så vidare. Så därför när jag då blir, ja, på ett eller annat sätt konfronterad med att jag har sårat någon eller gjort någon illa, så kan jag liksom bara inte förstå det. Jag som ägnar hela mitt liv åt att se till att det här inte ska hända.
Mm.
Liksom kontrollbehov deluxe. Medans du då, som har tillsammans med din ADHD, och det pratade vi om igår, att så här, just i den här Djävulspodden så tänker jag att vi kan försöka ägna oss åt 2 teman. Dels att vara medberoende och ha ADHD. För det är någonting som har tillkommit i ditt liv under de här senaste 13 åren. Och jag skulle så gärna vilja fördjupa mig, bara för att jag har lyssnat på en podd som handlade om det. Och jag bara kände så här, fy fan, det här är typ det viktigaste av allt. Det är kärnan i medberoendet. Förväntningar. För det är också det som händer så jävla mycket inför jul. Alltså vad förväntningar gör med oss. Och hur mycket de faktiskt kan sabotera för oss.
Om man har missat det, så dammar vi alltså av den vid
välvalda tillfällen.
Precis.
Högtidernas helveten.
Det är liksom, det är en förväntningarnas...
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Diagnos, liksom.
Mm.
Och kom ihåg när vi var i Aruba, när jag var gravid med Bobo. Och sen hade min äldsta son hade varit ganska deprimerad efter min och Nanooks skilsmässa. Och nu skulle vi åka till Aruba. Och jag märkte att han liksom, allt i hans liv skulle bli bra när han kom till Aruba. Mm. För där var det liksom beach och strand, han skulle surfa lite. Han hade sådana förväntningar och jag försökte liksom, du vet,
dämpa
det här. Mm. Så det kommer bli jättebra. Och sen, men det kanske inte alls är så paradisiskt som vi tror. Och, det kanske inte går att surfa så mycket. Och så här. Och det hade ju inte spelat någon roll om det här var liksom Guds paradisö med änglar som sjöng och läsk och godis. De förväntningarna hade byggt upp kunde aldrig vara i paritet till liksom verkligheten.
Mm.
Och det var så hård smäll för honom att han kom inte till den här paradisön och helt plötsligt var förtrollande lycklig igen, utan han mådde exakt likadant fast med en annan kuliss.
Mm.
Och det här tycker jag är så himla svårt, och det är jag helt övertygad om att det verkligen är en ADHD-grej. För jag ser det väldigt tydligt hos människor som har just liksom diagnostiserat med ADHD, att hur det än blir, även om det blir exakt som man har tänkt, som till exempel när jag har fått födelsedagspresenter och julklappar, jag har önskat mig.
Fast älskling, jag tänker, samtidigt så skickade du en ganska intressant en professor som föreläste om ADHD, så beskrev han liksom ADHDs så här mest karaktäristiska drag, att man har väldigt svårt att förhålla sig till framtiden, så man är bara nu liksom. Så jag tänker att det där faktiskt, om vi nu ska försöka så här reda i vad som är vad, ADHD eller medberoendet.
Okej, okay, jag fattar.
Jag tänker snarare att det är ett klassiskt medberoendebeteende. Okay, sen kan väl det återfinnas hos massor med människor som inte har jättestarka drag av medberoende och ADHD också. Mm. Men förväntningar tror jag alla människor, oavsett bakgrund och livssituation, mår bra över att fundera över. För att det, förväntningar är också, alltså, det kallas i ett 12-stegsprogram för planerad harm.
Det låter inte roligt.
Och men om man tänker sig, vi byter ut medberoende mot beroende. Där är man väldigt rädd för harm, för att man dricker och drogar, knarkar, spelar, sexmissbrukar ofta med harm som trigger. Och harm, det kan beskrivas som besvikelse, ilska, bitterhet, att man är liksom förbittrad över någonting. Och,
offer.
Ja, offer och någon typ av anledning, saker emot mig, livet går emot mig, fuck, nu måste jag själv trösta med min drog, mitt beteende och så vidare.
Inget bra kommer ändå hända.
Nej.
Med hjälp av någon annan.
Ja, och att alla är emot mig, alltså allt går emot mig. Och planerad harm, alltså för att kunna få känna harm då, alltså det här är ju också den beroende hjärnans, så den kidnappade delen som då börjar skapa situationer. Och att ha orimliga förväntningar, då vet man att det kommer leda till planerad harm. Som till exempel orimlig förväntning då på hur exakt hur ett hotell ska se ut. Och då kan man ju förklara sin ångest med att nej, men jag mår dåligt för att det här hotellet var inte bra.
Alltså man, min förut nötskal. Hur många gånger har vi bytt hotell?
Och också den medberoende som gång på gång, julen är väl ett klassiskt exempel där man är så här, men hur kan hon bestämma sig för att fira jul med honom igen? Fast han var dyngrak förra julen eller inte ens kom julen innan, inte lyssnade på liksom gränssättning och så vidare. Hoppa. Men även denna jul. Och då är det liksom förväntningen på att så här, nu ska han väl klara det. Det måste han väl för fan klara en enda dag och shapea upp.
Några jävla timmar.
Och att man också förväntar sig av sig själv det orimliga i att man ska tycka att det är chill att fira jul med någon som man kanske känner sig jättebesviken, jättesorgsen över.
Och att man ska kunna kontrollera den.
Ja, det ska nog kunna ha en bra jul ändå.
Den största double cross någonsin. Håller jag koll där då? Som att inte begäret som är det starkaste man någonsin har varit med om, som skapar liksom såna energier så att man nästan slungas iväg, att man själv då ska stå med 100 ungar och fixa och trixa och hålla koll på den andra, som att den skulle bry sig när det där triggas igång. Ingenting alls.
Att ha rimliga förväntningar å andra sidan, det är ju någonting som alla människor behöver få kunna ha, att man faktiskt förväntar sig att bli respektfullt bemött, att bli schysst behandlad, att inte bli...
Det här är samtidigt råd som du säger nu till alla som lyssnar inför julen.
Alltså, ja, det blir... Jag tänker bara så här att alla människor som lyssnar ändå... Alltså, rådet är ju att fundera över sina förväntningar. Har jag rimliga förväntningar på rätt person? Alltså en person som är sjuk. Kan jag verkligen förvänta i beroendesjukdom och kanske i ett ganska sent skede av beroendesjukdom, då är det faktiskt inte rimligt att förvänta sig att den personen ska vara nykter på just julafton.
Nej. Eller midsommar.
Eller midsommar. Eller... Därför att hela högtiden är liksom full av triggers. Och det är inte rimligt att förvänta sig att han eller hon just precis när vi har förväntat oss det
ska lyckas
den hålla enda sig.
Gången. Nej. Sen är det också att det finns också många liksom löjliga skydd då. Då tycker jag vi bestämmer att du får bara dricka vin till maten. Eller då tar vi det till lunchen och sen kör... Jag är ledsen, så ingenting går som en säkerhet de här dagarna och kvällarna. Så det enda man kan göra är så här, om man vill det ändå, vilket jag också tycker är en jobbig känsla som anhörig och medberoende, som jag sa till dig för någon vecka sedan, jag både vill och inte vill. Jag förstår att så här, det kloka valet är att säga nej och sätta gränser. Men då min känsla och min medmänsklighet, icke-dömande, Jesus, bla bla bla, säger så här, det här kommer gå. Och så vet jag så här, det är ett kamikaze-projekt, för det kan gå. Men det kan också gå till helvete.
Då tänker jag ändå att man kan bena i förväntningarna, alltså så här.
Det är så många fler som liksom drabbas av det är inte bara jag. Om det var jag och den här personen, och då kan väl jag gå, eller liksom, inte vet jag, hitta på någonting annat. Jag är ändå en vuxen person. Jag kan ändå så här, gå bort från den triggen. Det klarar jag idag. Men när man är så många, det är det som är svårt. Man är oftast flera under högtider.
Om man nu vill motivera sig själv till att ta tag i sin medberoende problematik, så är i alla fall mitt främsta att motivera mig för min egen skull, det funkar inte för mig. För jag är som sagt en soptipsmänniska som har haft noll och inga förväntningar på det, människor.
Det, kan vi stanna där lite? Mm. Har du något svar på det? Du som har lyssnat på den här podden. Jag tänkte på det. Vad har jag för förväntningar på livet över stort? Och då insåg jag sa ju till dig för ett tag sedan, men gud, jag lever så mycket mer i nuet nu. Mm. Jag brukar alltid vara i någon framtid, någon dröm, någon mål. Och sen så var det tråkigt att det inte är så. Men det kanske inte är så tråkigt. Men jag inser också att det här är någonting som jag måste jobba med. För antingen är förväntningarna skyhöga. Och det går inte att leva upp till dem. Eller också har jag inga förväntningar. Det finns ingen så här rimlig förväntning. Eller en normal förväntning. Eller mänsklig förväntning. Det är antingen så här någon guda förväntning på någon så här änglar som sjunger. Eller också är det så här råttans år. Mm. Och jag är okej med båda och det gör mig rädd.
Ja, men jag tror att det kan handla om att vi inte har fått de verktygen. Vi brukar ju säga att vi som vuxet barn, alltså, och ni som inte har koll på de här begreppen till höger och vänster, så vuxna barn är ju personer som har vuxit upp med föräldrar som har beroendesjukdom eller annan psykisk ohälsa. Så då växer man ju upp med emotionellt omogna föräldrar som inte har kunnat ge en de verktyg man behöver för att vara en fungerande vuxen. Alltså att till exempel inte gå in i affektsmitta, att inte klara av att lösa konflikter på ett bra sätt, att bli liksom väldigt emotionellt drabbad av andra människors liksom, psykiska ohälsa till exempel. Alltså en person som har fått med sig olika typer av goda självtröstande egenskaper. Alltså det här gör du om du känner dig ledsen till exempel. Alltså det är en sån här essentiell, ja, viktig grej för ett barn, ja, att lära sig. Mm. Om du känner plötslig förtvivlan, rädsla eller osäkerhet, vad ska du göra då?
Mm.
Vad är det man ska, och jag kan bara knappt ens komma ihåg att jag haft såna samtal med någon av mina föräldrar, därför att jag har varit så här fullt upp på att fokusera på: kommer han vara full imorgon? Kommer han eller hon vara... Alltså det fanns inte plats och möjlighet för någonting annat än att fokusera på deras egna väldigt stora problem. Och då hakade vi liksom bara på det på något sätt och levde livet genom att förhålla oss till de här stora problemen. Istället för att få gå ut och undersöka resten av världen och få massa verktyg med oss av dem. Jag har fått massa verktyg av min mamma, ska jag säga, och av min pappa, men absolut inte tillräckligt för att få fungerande relationer till exempel.
Nej, för det har ju inte varit en gemensam verktygslåda, utan lite muttrar där, lite hiten och diten.
Nej, men skoja inte. Så här, mina största så här brister som jag har, det är ju kommunikation i nära familjeliknande relationer, alltså i kärleksrelationer. Ja. Att kommunicera mina behov och mina förväntningar och mina idéer och planer och så. Och att lyssna in min partner. Alltså det, i mina kärleksrelationer så är det bara så här, nej men sånt ska bara funka.
Ja.
Man ska typ läsa varandras tankar. Man är typ en enhet. Liksom.
Ja, alltså man tänker att den andra är inne i ens hjärna.
Vilket har skapat så jävla mycket problem i alla mina kärleksrelationer. Men sen den stora jävla mörkret i mitt liv, det är liksom oförmågan att hantera konflikter. Och då menar jag inte att lösa dem, för det tycker jag att jag har blivit bättre på.
Men det är det ens,
du har varit en viktig del i det faktiskt. Men också att ens våga gå in i konflikt. Alltså att undvika och att se till att man bete sig oklanderigt så att man inte hamnar i konflikt har ju varit en stor del av strategin. Liksom, att,
vilket för mig har lett bara till det helt motsatta.
Mm.
Att det där då strutsbeteendet eller liksom hela önskan om att tillfredsställa alla har ju bara lett till helt tvärtom. Till konflikter, till dålig kommunikation, till att såra människor, till att tro att så här, ja men vadå, någon övertro på sig själv, lite som jag skickade till dig igår. Att så här, man har liksom under så många år intalat sig själv att saker och ting, det löser sig. Det är inte så stort problem. Och då menar jag att det kan handla om stora problematiska grejer liksom, som påverkar ens liv för år framåt. Att jag kan, liksom, jag kan verkligen förtränga saker och förminska saker. För att det är så här, nej men inte en sak till nu. Så då kör man vidare lite tills liksom den här snöbollseffekten är ett vulkanutbrott.
Mm.
Och man säger, men är du korkad? Är du dum i huvudet? Du är ändå smart på pappret. Hur kan du vara korkad hit och dit? Och jag inser också att det handlar såklart om en oförmåga att liksom, att när gör ont eller blir något fel, att ta ansvaret direkt.
Mm.
För det enda jag har sett är att när det nästan är för sent, då ska man börja rädda och släcka bränder. Och det är en kick för mig.
Mm.
Och det är så här att man ska bo... liksom,
dramaberoende.
Ja, man ska detoxa då sin, liksom, ja, sin eviga kick av allting under en dag som blir lite knas. Eller i relationer, eller liksom i sin familj. Och till slut så är det man bara liksom en stor brandman som bara står och sprutar. Men liksom det är väldigt klent med vatten. Lite droppar här och där, känns det som. Och det är ju jäkligt tröttsamt. Går det att definiera vad en förväntning är?
Mm, det kan man verkligen göra, tycker jag. Alltså, förväntningar och hopp till exempel kan man ju blanda samman. Och då tror jag att det är vanligt att barn gör. Alltså, och också dagdrömmeri, som många medberoende har liksom, sätter sin tillflykt till. Att så här, hemnet knarka, dagdrömma om ett annat liv där borta när han eller hon tillfrisknar från beroende och har liksom, vi bor där lyckliga tillsammans. Mm. Och då orkar man stå ut i det där väntrummet.
Och det är inte bara av ondo som Gabriel Mattias säger att så här, de här copingstrategierna vi har, till exempel han pratar mycket om sitt eget liv, att han då vid 6 veckors ålder så tog hans mamma honom, det var under andra världskriget, hon var i Budapest, judar.
Mm.
Hon visste så här, är jag med honom kommer han förmodligen ta sig ifrån mig och vi kommer dö.
Mm.
Så hon ger Gabriel Maté då, som är läkare och forskare inom, ja, vad ska man säga, det mänskliga beteendet överlag. Mm. Liksom. Hon är på gatan, hon ger Gabor till en främling och säger så här, du måste ta hand om honom. För att jag är orolig att han inte kommer att överleva annars. Precis innan har han varit hos en läkare och mamma säger så här, han bara gråter, jag vet inte vad det är för fel. Han gråter hela tiden, lilla pojke. Alla barn, alla judiska barn i Budapest gråter just nu.
Mm.
För de känner liksom sina föräldrars och sin mors oro. Mm. Det går inte att stilla det. Och samma sak pratar han om, att under de här 6 veckorna som han då är bortlämnad till de här främlingarna, som en äldre tant och hennes man efter bästa förmåga då ska ta hand om liksom en liten bebis.
Mm.
Det är väldigt vackert.
Mm.
Men att han då under resten av sitt liv, fram till han verkligen tog tag i det, då har upprepat ett mönster som han inte trodde att han då var värd att älska. Och det, han vet ju liksom intellektuellt att det var inte så hon var tvungen att göra för att han skulle överleva. Men hans liksom lilla späda intellektuellt, för han kunde inte göra någonting. Så han hamnade ju då i freeze.
Mm.
Han kunde inte slås tillbaka, han kunde inte säga någonting verbalt. Han fick bara...
Cope with it.
Som den här förhatliga jävla 5-minuters-metoden. Att i slut så blir barn bara så här, jaha, nej men ingen kommer ändå hjälpa mig. Mm. Som vi såg i Sydafrika på barnhemmen. Mm. Nej men varför ska jag överhuvudtaget liksom försöka? Jag är ingen.
Jag blir tyst.
Det är den enda coping-strategin som gäller.
Mm.
Och både du och jag har pratat om det där, vad som händer när ens mor är olycklig, liksom när man är gravid. Det har gjorts väldigt lite forskning på det. Han vill ju också hävda, vilket jag också har tänkt, att enligt, alltså, om jag ska åberopa min egen situation, att så här, jag var bortlämnad de första 6 veckorna. Min mamma tror jag inte var lycklig under graviditeten. Hon tyckte det var jättejobbigt att hon var gravid igen. Hon hade mjölkstockning. Jag tror att hon hade en baby blues eller en svår depression. Vet inte, vi pratar alla om det. Alltså, allt det här påverkar ju en ju resten av livet.
Mm.
Det är saker som inte är utredda. Och det är samma sak som atopiska eksem eller liknande. Att så här, 80% av alla som har det är kvinnor.
Mm.
Och när saker och ting är läkta eller man tar tag i sitt liv, så blir många av med sina eksem till exempel.
Mm.
Att allting är ett uttryck för kroppens och själens liksom, att inte bli sedd och förstådd och få de verktygen man behöver liksom. Mm. Så att hela tiden när man öppnar på
vilket det, för att liksom konkretisera det skapar alltså ett överflöd av stresshormoner.
Precis. Och,
det
är... och en önskan att så här, nästa gång så kommer bara det där sker som du säger, då kommer allting bli bra. Mm. Och jag kommer bli lycklig, jag kommer inte känna den här tomheten eller övergivenheten i kroppen, då kommer jag vara trygg.
Mm.
Så det är klart att så här, om man hela tiden förväntar sig att så här, det är som Gollum med den här ringen. Bara jag får den här ringen, då kommer jag bli vacker och lycklig. Det är lite samma effekt.
Mm.
Och gång på gång går man in i det där. För att man kanske aldrig kommer bli trygg, och då kanske man är helt trygg. Och då kanske man ska copa med det också.
Ja, men det handlar ju också om att förväntningar, det är drömmar. det är kopplat till en själv och till att man har en egen förmåga att se till att de här drömmarna uppfylls, eller mål till exempel. Förväntningar riktar vi ofta mot andra människor. Alltså vi har förväntningar på att du ska göra på ett visst sätt, att du ska älska mig på ett visst sätt, att du ska liksom göra mig hel eller så. Och förväntningen leder ofta till besvikelse, till den här planerade harmen. Alltså så här, nu blev det inte exakt som jag hade tänkt mig. I grund och botten handlar ju det om att man har väldigt låg självkänsla. Alltså man har väldigt låg tilltro till sin egen kapacitet att ordna för sig, att planera, att fatta beslut som är friska. Och man har också väldigt högt kontrollbehov. Och det grundar ju sig såklart också i ens barndom. Att så här, mitt enda sätt att stå ut med den här situationen, det är att försöka förutse den. Försöka läsa in nästa steg. Vad kommer hända här? Och det är viktigt att förstå att det är klart att man måste kunna få ha sunda förväntningar. Alla förväntningar är inte dåliga. Men det är just när förväntningarna blir orimliga. Och att vi ofta har då förväntningar på helt fel personer.
Ja, det är det.
Och det är det som gör
oss
ofta...
Om jag har förväntningen på dig eller andra trygga människor som jag står nära och litar på, då känner... Det är ju rimligt tycker jag.
Det är rimligt och det ska du få ha.
Ja, men när det då kanske någonting sker och det blir inte som jag tänkte, då kan jag också copa med det. Då kan jag här, prata om det eller säga vad
då
jag
är känner. Då är det ett undantag från regeln.
Ja, jag blir inte chockad. Men de människorna som jag inte borde ha en enda förväntning på, ursäkta mig, as we speak. när de inte liksom då uppfyller mina förväntningar, vilket... Jag innerst inne vet, eller innerst inne, fråga typ en blåst ko.
Ja,
på typ så här,
nej, jag kommer inte.
Katt, tuggekatt. Ja. Ja. Men ändå så faller jag så hårt när det sker. Mm. Och nu har jag gjort en liten analys. Och jag har ju inga direkta förväntningar i vardagen. Liksom av många människor att det ska så här, stöttas eller hjälpas. Och sen så, för några veckor sedan så skrev jag faktiskt till mina söner då att jag känner mig ledsen, jag är inget offer, men jag känner så här, nu är ni så pass stora och jag kanske blir offer ändå. Och jag fixar allt inför semester. Så det vore ju trevligt om någon kunde fråga om det finns någonting ni kan göra. Utifrån deras egen utveckling också och kanske deras egen liksom, plats i syskonskaran så reagerar de ju på tre helt olika sätt.
Ja.
Den ena sa förlåt, då kan vi göra någonting. Den andra blev triggad och sa kanske inte så lätt, ville försvara sig. Gick igång. Och den tredje tryckte lite tyst hjärta bara. Du vet ju vilken som har gjort vad.
Ja, precis.
Och så gör de det på andra sätt. Det kommer en sån här sms igen. Jag älskar dig mamma, du är bäst i världen, du är starkast. Ja, men på det där sättet som man är med barn när man skäms och känner liksom, kanske skuld, inte så mycket skam tror jag faktiskt i det här fallet. Men det var ändå skönt. Bara jag fick skriva det utan att anta... Man är ju alltid ett offer när man påpekar att man har gjort saker och inte fått liksom någon stöd. Det fattar jag också. Men det kan man väl få ta till ibland, tycker jag. Men just det där, den här ärligheten och autenticiteten är så svår för mig med människor som jag inte borde förvänta mig av och som kanske är själsligt sjuka mer eller mindre. Så tror jag ändå gång på gång. Nu, den här gången. Och då frågar jag ju väldigt sällan. För då tänker jag så här: när man har liksom krav, begär eller uttrycker en sårbarhet så sällan som jag gör, då är det ju såklart, då är det ju hin hål himself om hen nekar mig det. Men varför skulle det vara ett undantag från regeln? Det finns liksom ingen rimlighet.
Jag som aldrig behöver något. Och nu, den här gången.
Ja, men jag då kan liksom, se att det är en strategi för mig. Även till exempel allt från så här, hjälp med liksom vardagen eller sexuellt. Så här, men nu när jag bad om att liksom få lite stöd. Då
enda
bad,
gången på 3 år. Då.
Ja, så blev jag så besviken så att jag så här, tappade det. Nu när vi var på den här lyxiga resan och titta vad fint det är här ute på vågorna och utsikten och vi har den här mjuka sängen. Nu ska väl du förstå vad jag har för behov. Varför då?
Så det är väl...
Det jag måste jag säga till mig varje morgon.
Ja, och jag tror också att så här,
ha rimliga förväntningar.
Ja, ha rimliga förväntningar och också kommunicera dina förväntningar. För det tror jag också är en stor del av det. För att när vi börjar kommunicera dem, då kommer vi få liksom omgivningens spegling på huruvida de här förväntningarna är rimliga eller inte.
Ja, men jag och mitt ex då, pappan till de tre första barnen, vi har ju inte så mycket kontakt. Det är vi student och liksom lite högtidliga tillfällen.
Och ni har också ganska olika syn på livet. Alltså det är en stor anledning till att ni separerade. Alltså, olika,
det har vi alltid haft.
Ja, olika sug efter hur högtider ska firas eller inte firas då. Och det här är ju också någonting som medberoende personer tycker jag mår bra av att inventera och se över. Är verkligen min idé om hur en högtid ska firas, är det det enda rätta? Ja. Alltså det här kontrollbehovet liksom.
Verkligen. Ja. Och det har
ni har ju
också
inte riktigt samsyn kring hur livet ska levas generellt.
Nej, och det har ju varit otroligt tufft för mig som vet exakt hur allting ska göras inför högtider, hur det ska se ut med gran och vad som ska ätas hit och dit. Och så är det någon som har en plastgran, mest kanske för mig till Viljes, och sen äter tacos.
Helst inte firar alls.
Nej, om inte någon annan fixar.
Ja.
Då kommer en lagom till stekans då bort. Vilket också är ett väldigt så här,
why not,
tydligt drag. Att så här, behövs inte för mig. Men sen så njuter de mer än någon annan jag vet.
För han hade inga förväntningar.
Nej.
Och
smart jävel, det visste jag redan i för sig. Hur som helst, jag tror inte vi har pratat med varandra sen studenten, när jag senast hade förväntningar.
Ja.
På sambetalning, på samplanering och lite då, kanske mer än vanligt, han köpte någon flaska champagne och utifrån sig själv så har han verkligen stöttat. Men just för att han aldrig har varit delaktig så har han ju inte sett de 6000 grejerna som pågår bakom kulisserna. Och det kan jag inte heller egentligen klandra honom för. Han har aldrig varit med bakom kulisserna så han vet inte vad som pågår. Han har ju bara alltid kommit till den stora, antingen genrepet eller också premiären. Och det ser ju superfiffat ut. Kanske någon liksom, lite felsägning.
Och han har säkert en fantasi som säger till honom att men hon tycker ju sånt där är jättekul att hålla på
hon
med.
Hon är ju bra på det också.
Hon är dessutom bra, men framförallt tycker hon ju att det är så kul.
En återkommande liksom replik från män. Och, många kvinnor skiljer sig i januari och lämnar sina män. Så ett tips också om ni är några män som lyssnar på det, om ni vill fortsätta vara gifta tillsammans med era kvinnor även efter januari, så putsa lite på just den repliken att hon tycker att det är så kul och har så mycket energi för sånt fluff.
Han har ju liksom aldrig velat vara behjälplig. Alltså det här har ju hänt gång på gång på gång. Och det är det jag menar är att ha fel förväntningar på fel person.
Om någon man gör någonting för mig, liksom, vad ska jag säga? Ja, det är klart att män gör saker för mig hela tiden och hjälper mig med ditten och datten. Men just när det kommer till den gamla tidens då romantiska gärningar, köper en blomsterbukett, lagar en middag, överraskar mig, förverkliga lappen eller vykortet jag har fått, så här, då tycker jag att det är så stort så att jag framstår som att jag är en riktigt sjuk person. Alltså som att jag har varit någon, så här, något läger, kanske något fel, någon handikapp, någon sjuk. Att jag, här, jag är lycklig som ett litet serietecknat Disneybarn. Och det är också så här, varför då? Varför kan man inte förvänta sig någonting?
Med rimliga proportioner.
Ja!
Nej, men jag vet, men det är liksom en del av medberoendeproblematiken. Men du vill i din medberoende hjärna, en gång till, vi testar igen. Det kanske går bra den här gången. Och det är det här falska hoppet, det är de här förväntningarna. När vi ändå vet, vi har erfarenheter med oss. För det är liksom det som är, tänker jag, alla däggdjur lär sig genom erfarenheter. Det är liksom så vi skapar evidens.
Utom guldfiskarna. Så här,
ja, men nu har jag varit med om det här 10 gånger. Men då ska jag liksom inte... Jag firar inte jul med honom igen.
Barn är också så, de lär sig ju.
Gång på gång under våran barndom. Vi är så här, jag vill inte fira med morbror Jakob för han är jätteläskig. Jo, nu ska vi göra det igen för annars blir mormor ledsen.
I år blir det bättre.
Ja, det kommer bli bättre. Nej, det blir skitdåligt igen. Och nästa år också. Alltså det är så vi lär oss att hela tiden... Alltså att koppla bort vår egen intuition, vår egen instinkt, vår autenticitet, vår egen känsla för att skydda oss. Och när man går på gång
också.
Går emot det där så får vi ju förstås jättemycket ångest av det.
Så Såklart.
Det är liksom det som jag tycker är medberoendets största boja, att man är så här, går runt och bara har oförklarlig ångest. Helt plötsligt så börjar man liksom, okej, okay, nu försöker jag reda i det här, jag försöker kartlägga hur har min senaste tid sett ut. Så bara, okej, men jag är ju i full bloom i medberoendebeteenden och jag kan fortfarande efter 14 år i tillfrisknande, liksom tusentals möten, många timmar i terapi, är det fortfarande svårt för mig att veta vad som är friskt och vad som är sjukt hos mig. Vilka beteenden som är funktionella och vilka som är dysfunktionella. Och jag kan bli så besviken för det, för apropå förväntningar återigen, så har jag så här höga förväntningar på mig själv. Vi ska vara frisk. Nu, vi går ju bräschen för det här. Vi har gått utbildningar. Vi liksom, vi borde vara liksom så jävla emotionellt sunda nu, du och jag. Och så blir man så besviken på sig själv och slår på sig själv. Istället för, vi vet ju det. Det här är kroniska åkommor. Det här är beteendemönster som vi har fostrats in i sedan vi var pyttesmå bebisar. Precis som Gabor Maté, det kommer finnas i vår ryggmärg, tyvärr resten av livet. Och det enda vi kan göra, det är att liksom underhålla det varje dag. Att inte slarva med dig. Att träffa andra som har liknande liksom karaktärsdefekter, problem och så vidare. Inte göra våld på oss och tro att så här, nu ska jag klara det här. Jag behöver inte det här. För det gör vi. Och det är, jag tycker att det är en jävla ynnest att ha fått tag i det här ändå. Att ha möjligheten, för det har vi, även om det är ett hårt jobb. Och det är inte alltid jättekul.
Nej.
Det är jävla pisstråkigt när man 51,000:e gången bara trillar ner i samma jävla hål. Bara, va? Igen?
Ja, jag vet, jag vet. Men därför måste vi nu bena lite. För jag tänkte på en grej när jag läste i vår utbildning. Vi går en utbildning på Bergströms utbildningar. I Malmö.
Många frågor efter den. Alltså vi bestämde oss för under pandemin att vi skulle utbilda oss till anhörigterapeuter. Och det finns två utbildningar som utbildat just anhörigterapeuter. Och Bergströms valde vi därför att jag tycker den har en sån otrolig bredd.
Och ångestfokusering som vi är ofta inne på också.
Ja, den ser beroende som ett ångestsyndrom egentligen. Och medberoende precis på samma sätt. De jobbar ju med både KBT, motiverande samtal och 12-steg, för det är de tre evidensbaserade metoder som hjälper mot både beroende men också anhörigproblematik och craft ska sägas, men det har ju vi läst separat. Så därför valde vi Bergströms. Det är en tvåårig utbildning på halvfart.
Det var också ett medberoende drag att jag säger, när allt blev jobbigt i relationen, då, det är först det jag gör. Jag hinner inte med det nu.
Då struntar du i liksom dig själv.
Man ska se till att de andra med omsorgen istället för att säga, det här är väl ändå det viktigaste just nu. Dels försörjning, dels för en egen utveckling att stå fast i det här. Nej, det är det första som liksom vispas bort. Och det ska man också vara väldigt... här kan man också gå in och vara en stöttande vän. Och se såna här saker. Men det är inte, liksom, det är inte heller så lätt. Men i alla fall, då läste jag ett av våra kursbrev som det heter igår. Som handlar om i vilket stadium man är i. Som då alkoholist. Det kan ju vara beroende, vilket beroende som helst. Men att det här kan vara, då pratar man bland annat om alfa, beta och gamma. Och alfa då är...
Alltså vi kan säga så här, det är Jelinek som har skapat den diagnostiken,
hur
en beroende person eller en alkoholist, han var ju alkoholistläkare sen, som var väldigt framträdande under 60-talet. Och han kom bland annat fram till att det fanns fem olika typer av beroende, och det förklarar väldigt mycket varför vissa då är så kallade periodare och andra har ett lite mer så sydeuropeiskt dryckesmönster. Det vill säga man har inga problem att sluta dricka, men man har problem att avstå, så man dricker liksom lite grann varje dag, men man freakar inte ur, man får inte lika så hårda konsekvenser som när du har motsatt problematik, det vill säga du har väldiga problem att sluta men inga problem att avstå. Så när du väl dricker, då går det käpprätt åt helvete och du liksom vaknar i rännstenen och har minnesluckor och vet inte var du har varit och vem du knappt är, och har så här monumental ångest över allt som du har ställt till med. Och då är du nykter liksom på vita knogar i kanske till och med 2 månader tills nästa ras. Och då går det käpprätt åt helvete igen. Och det förknippar vi väldigt mycket med ett så här nordiskt supande. Så här.
Precis, men då slog det mig och Nio att om ni sitter där hemma nu och ni kanske ska fira jul eller överväger att fira eller inte fira jul med någon som kanske inte är fullblods alkoholist, men som, ja, lite som vi pratade om, det kan gå men det kan inte gå. Hur ska man veta?
Mm.
Och de här gränserna som liksom, de här olika alfa, beta, gamma som går ihop lite. Är man alfa då, då kan man vara någon som dricker för mycket ibland och sen får det konsekvenser och då trappar man ner lite. Så här. Kanske går någon kognitiv terapi eller pratar med några kompisar och säger okej, vi är oroliga för dig nu, ska du ta och varva ner lite.
Då är du liksom i ett förstadie av att utveckla beroende. Du missbrukar kan man säga.
Precis.
Men det går att mota Olle i grind.
Ja.
Det går att liksom bli motiverad av att vänner faktiskt uppmärksammar det här. Och därför tjänar faktiskt alla på att så här, lägga sig i. Se om att någon är så här, oj men gud, hon blir ju dyngrak varje gång vi är ute. Och det slutar ofta med att hon typ drar hem med något konstigt one night stand och sen ångrar hon sig jättemycket dagen
talar
efter.
Talar du med mig?
Oh, men det ska också sägas att personer som utvecklar beroende gör ju ofta det under livskriser, så du är ju i riskzonen. Ja. När man är i separation, när man kanske har liksom förlorat ett jobb, när man har en förälder som har dött, och har man flera sådana riskfaktorer, då är ju risken jättestor.
Ja.
Så det är just då man vill liksom själv trösta och dricka och slippa tänka på allt jävla skit man har kring sig. Då har ju vänner en jätteviktig funktion.
Ja.
Att kunna säga, nej, vi gör någonting annat. Nej, du kanske inte ska liksom supa och festa just nu. För det kommer inte bli bättre i långa loppet.
Du kanske går och tar en lunch på dagen istället för att liksom gå ut på krogen på kvällen. Så se till att inte hela tiden trigga igång längtan efter att så här försvinna i drycken.
Typ. Mm. Mm.
Här kanske du kan komma med några bra råd. Ibland övergår ju alfa...
Det är gamma.
Ja, och liksom via beta och utan att man riktigt märker det.
Mm.
Och hur ska man tänka? Om man tänker så här, en eller flera personer som man ska umgås in, liksom under en högtid. Så man känner så här, ah, gud, jag känner oro om det här kommer bli bra.
Mm, men redan där vet man ju att det inte troligtvis kommer gå så bra. Och då tänker jag så här, de här olika typerna av missbruk som sen leder till beroende. Generalkriterierna för beroende, det är ju oförmåga att avstå och oförmåga att sluta samt sug. Alltså det finns, sen bygger man på, men just det är ju så här, de två viktigaste skulle jag säga, och det håller ju typ världens samlade expertis med om, att det är liksom där så har man en person kring sig som just inte klarar av att avstå trots att man säger vi ska fira vit jul.
Mm.
För det kan faktiskt vara ett sätt om man tänker att så här, jag har en person i min närhet som har ett problematiskt drickande. Jag kan inte riktigt avgöra om han eller hon är alkoholist än eller inte. Men man kan ändå tänka sig att vi kör vitt just när den personen är här. För det är, vi pratar ju om triggers både för medberoende men också för personer med beroende. Och all typ av synlig alkohol för en nynykter person är supertriggande. Så vill man underlätta och hjälpa någon i sitt tillfrisknande och att lyckas med kanske sitt första nyktra år, så är det ju basken ingen snack om saken. Drick inte med den personen. Här har jag, kan jag säga, ändrat mig. Förut har jag varit så här, jag tänker inte hålla på och göra en avkall, och det får väl den personen ansvara för själv. Men
om hon inte klarar det, ska hon inte komma.
Men ju mer forskning som görs visar liksom hur jävla förstörd faktiskt hjärnans impulssystem är, i synnerhet det första nyktra året.
Mm.
Och upp till 2 år, alltså till och med upp till 7 år tar det för hjärnan att bli återställd efter att ha utvecklat beroende. Just det första året är så skört. Så personer som själva har beroende, liksom de ombeds till exempel att så här, ringa till hotellet och bara, kan ni tömma minibaren på sprit? Jag vill inte att det ska finnas på mitt hotellrum om jag kommer in där. Alltså att man väljer hotell där det inte finns bar till exempel. Alltså det finns ju massa så här liksom faktorer som man kan se till att hjälpa sig själv med.
Jo, men här har ju du redan en person som vill bli hjälpt. Jag tänker om kusin Annika eller farfar Evert eller vad det nu handlar om.
Mm.
Det finns ju ingen garant för att även om vi har bestämt att det ska bli en vit jul...
Mm.
Och man kan också linda in det lite om det är känsligt, om en äldre person som känner så här, jag blir behandlad som ett barn, jag får inte själv bestämma, till exempel min pappa. Så kan man ju säga då, men det här är hemma, i den här familjen har vi bestämt, eller hos oss har vi bestämt då att för barnens skull så har vi en vit jul.
Ja.
Och då får du komma eller inte. Men kom du ihåg när vi pratade med Kim Kärnfalk som var sångerska i Friends.
Ja.
Hon sa ju till oss, hon var med i en intervju i Jävelstansen tror jag. Ja, eller om det var någon radiointervju, så sa hon så här, jag har kommit till liksom, jag är trygg med att så här, jag har blivit vän och återupptagit kontakten med min pappa. Så jag vill att han ska träffa sitt barnbarn. Men om vi kommer dit eller han kommer till oss och han har druckit, då går vi därifrån. Eller så får han gå därifrån. Så det finns inget möte i det, utan det är överenskommet att har vår överenskommelse brutits, då finns det inget möte. Och den blir så mycket enklare för alla. För just det här, om man är inne redan i traditionen, julen, midsommaren, och så börjar någon dricka, då krävs det väldigt mycket styrka för att mota den personen från middagen eller festen. Man känner skuld, men vad ska den ta vägen? Du kanske blir ännu mer full. Det tror jag många har svårt att göra.
För återigen också koppla det till förväntningarna. För om jag tänker på min mamma, som ju också hade jättemycket medberoende drag, och alla kvinnor i min släkt hade ju det. Och min morfar var alkoholist. Han hade varit nykter i många, många år när min mamma föddes som sladdbarn, och sen när hon var 12, då återföll han. Så mammas stora syskon...
Man varför?
Ja, han gick i konkurs med sitt bolag. Och innan dess så hade han ju varit nykter och svurit så här nykterhetslöft i en nykterhetslås i IOGT-NTO, eller om det bara hette IOGT då. Och levde ju liksom som en beaktansvärd, duktig samhällsmedborgare som inte drack en droppe, och det var svag dricka och det ena med det tredje. Och sen återföll han. Och då fanns det ju liksom, apropå den här monumentala besvikelsen, som min mormor, alltså hon gick in i en depression. Hennes liv var ju förstört för att han hade börjat dricka igen. Det är klart att hon inte hade någon kunskap. Hon fick inte någon utbildning i hur beroende funkar.
Hur kan han göra så här mot
mig? Mitt liv är förstört. Och min mamma växte ju upp då med att det är alltså hennes pappa då, som förstörde deras liv på riktigt. Och lite grann det kan jag väl säga att min mamma bar med sig som mönster. Så att när min pappa då drack och var full och försvann, han var inte utåtagerande på något våldsamt sätt, men hans det främsta kännetecknet för hans liksom rumlande och dumlande, det var ju att han drog iväg, att han inte var hemma överhuvudtaget, han var ute och festade. Och jag minns det som barn att det var inte hans frånvaro som gjorde mest ont. Det var mammas monumentala besvikelse. Det har jag gått igenom i PTSD-terapi, att hon liksom kunde ligga och skrika på vardagsrumsgolvet i så här stora hysteriska utbrott för att han minsann tog en taxi in till stan.
Ville hon följa med då?
Nej, hon kände sig övergiven.
Ja.
Och jag tänkte liksom att så här, ja, det är klart att hon gör det, dumma han som drar iväg. Ja. Men hon kunde då liksom ligga och skrika på vardagsrumsgolvet, sitta och så här klösa på fönsterrutorna med naglarna så här.
Framför er?
Ja, och sen ringa hysteriskt till olika människor, inklusive Café Opera. Så här, bara jag minns henne sitta så här med en medberoendes galna kontrollbehov och ringa runt. På den tiden fanns det inte mobiltelefoner. Och sen själv röka 25 röda Marlboro och själv dricka vin. Och ringa till väninnor och prata så mycket skit om honom. Vad gjorde mest ont? Det var hon som var där hemma. Det var hon som var helt oförmögen att förmedla. Oj, han är sjuk, han har dragit iväg igen, han mår inte bra, vi mår bra, vi är här, vi är trygga. Och att en gång bli sådär besviken, det är en sak.
Ja.
Men den upprepade förväntningen att varje fredag så kommer det gå bra den här fredagen. Ja. När han kommer hem och efter jobbet och har med sig en flaska vin och de delar på den. Nej, varje fredag drog han iväg till Café Opera och hon låg som ett galet vrak. Jag ska inte säga, alltså jag upplever ju naturligtvis utifrån ett barns perspektiv. Det här är liksom ett av mina så här PTSD-minnen. Att liksom stå med den här alltså så här förtvivlade mamman som var så här bortom tröst, bortom räddning, att stå bredvid och vara så här, det går inte att trösta den här personen.
Stackars inte göra någonting så
här. Ja, men det liksom så här, känner du igen dig i random medberoende kvinnor du har kring dig?
Mm.
Man har rätt att kunna förvänta sig att ingen ska dra in till Café Opera. Ja. Men
det
lösningen
99,
är ju inte att försöka tvinga en sjuk person att tillfrisna. Det är faktiskt att lämna den personen och säga så här, hej, jag måste leva ett liv där jag kan förvänta mig att min partner vill stanna hos mig. Så att vi kan inte leva tillsammans. Vem var det som lämnade vem i mammas och pappas relation? Det var pappa som lämnade min mamma. Hon, liksom, och det är en medberoendes också sista hopp, att man sitter kvar. Nej, men det sista som lämnar den,
ja,
är den där.
Och då blir liksom den dubbla
falska hoppet.
Det dubbla svarta hålet att kräla upp ur. Mm. För har man krälat upp ur ena, jag blev övergiven trots att jag var då den goda samariten.
Mm.
Alltså det är svårt. Det är liksom, då ska man vara jävligt liksom.
Nej, men det behöver man väldigt mycket hjälp för att klara av. Och det är ju också djävulsdansens skulle jag säga stora, så här. Nej, men det, jag tänker också att det är så jävla mörkt att när man mår som allra sämst så har man ju allra sämst möjlighet att göra förändringar. Den dansen är så nedbrytande. Så till slut när den som har ett beroende av en substans är på sin botten, alla Jelinek, så är den medberoende på sin botten. Så båda två har ju precis lika svårt att bryta sina mönster. Ja, ja. Och sina strategier och coping-strategier som Gabor kallar det för. Mm. För det ska man ju veta att beroende, det menar ju i alla fall Gabor Maté, är en coping-strategi. Medberoende är också en coping-strategi. Att leva i falskt hopp, i förväntningar, i idéer om saker som inte existerar, i dagdrömmar, att försöka kontrollera en verklighet som för ingen människa går att kontrollera.
Men det är också de... Jag tänker på dina gemensamma triggers. Att så här, jag märkte det för ett tag sedan när jag skrev ett sms till dig som du tolkade helt fel. Jag skrev det lite som så här, ja, men att jag tyckte lite synd om dig och om du behövde hjälp och sådär. Och du tolkar det som att jag såg dig som ett offer.
Ja, men jag tror att... Jo, men så här var det.
Får jag bara säga klart då?
Ja,
för men... det här har ju också varit ett otroligt problem för mig. Till exempel med mina allra närmaste. Som jag oftast har då isolerat mig och tagit avstånd från under kriser.
Mm.
Till exempel min syster och flera nära vänner. Att säga, jag vet att de vet vad jag håller på med.
Mm.
Och då kan jag inte närma mig dem. Förstår du? Mm. Att jag, liksom, det är en otroligt jobbig känsla för mig att folk tycker synd om mig. Jag klarar inte av det bara. Nej, men det är ingen synd om mig, utan det här blir jättebra för mig och det, pojkarna. Och det kan man ju säga. Jag tycker om att folk bryr sig om mig. Men jag träffade en kvinna på Myren häromdagen när jag skulle handla någonting, en liten soffa eller någonting. Och hon var så här, hur mår du? Jag har tänkt på dig sedan förra julen. Jag har förstått att du har haft det tufft, säger jag. Jag vill bara att du ska veta att jag finns här. Jag är här, och så var jag ute på någon middag om dagen och fick ett sms på natten. Så här, jag finns här hit och dit. Jag var så här, för vad? Min första trigger är, behövs inte. Klarar sig bra så. Det, nu är det mesta klart hit och dit. Och så när jag skrev det till dig så blev jag också väldigt... Jag blev så här, när du skickade tillbaka den och så här, nej. Jag bara, men gud, nej, jag menar inte så. Jag ringde dig direkt då.
Ja, det gjorde du faktiskt.
För jag kände så här, nej, det kändes så fel för mig. För jag tycker synd om dig, jag tycker synd om mig själv. Jag tycker synd om oss emellanåt, det får man väl göra. Men det var så intressant, jag sa nej, nu blev det här det blev en sån oväntad grej där. Jag hade helt andra förväntningar på, jag ville bara skicka lite kärlek. Det gör jag till dig ibland.
Mm.
Jag hyllar dig ganska ofta.
Ja, det gör det.
Och så tog du det så himla fel. Och då tänker jag så här, att det var just det där du trodde att jag såg dig som ett offer. Det kanske handlar om att vi är lite samma sitt. Så att du tycker så här, vem tror du att du är då? Du vill också...
Ja, men vet du, jag tror att det finns dubbelt. Jag tror att det finns både sjuka drag i det beteendet som man ska akta sig för. Att man i någon typ av högmod så här, nej, du ska inte komma här och tycka synd om mig. Liksom, nej, du ålägger inte mig någon så här. Det är ett kontrollbehov också över hur man ska ses.
Ah.
Liksom. Det ska man ju akta sig för när man börjar känna så. Att så här,
så
nej,
du mycket kärlek
inte.
I det och du bara så här, du passar.
Nej, men,
typ. Man bara,
Sen ska jag, för att försvara den situationen, så hade jag själv då För att det händer ju någon, och det tror jag är ett friskt drag hos oss alla som lever kring personer med psykisk ohälsa och beroende.
Vi ska ihåg vad det var, men
men det är det att så här, vi blir ju hårt ansatta av fördomar åt huvuden som läggs på sned. Stackars dig, du ihop med en knarkare. Vad är det för knarkan tar? Mm. Det finns liksom en sensationssug. Det finns ett sug efter våra berättelser. Vadå, har han spelat bort den här? Så här. Det finns liksom ett snaskande hos människor som vi också har lärt oss att så här, vi kan dela de här historierna så kan vi få väldigt mycket uppmärksamhet och vi kan få väldigt mycket, visserligen falskt stöd, men sen kommer vi ändå bli så hårt dömda. Alltså, i min föreläsning om skam som jag höll på Nationellt kunskapscentrum för anhörigstöd, där läste jag en brittisk studie som visade
att... Kan
man köpa
där, så kan man gå in...
Nej, man kan gå in, den är helt gratis.
Ja, men bara på Nationellt kunskapsstöd.
Ja, jag kan länka till den på vår Instagram, inte din morsas Instagram. Jo, men där visade en stor studie att liksom... När man pratar om anhöriga till personer med beroende och psykisk ohälsa anser en stor del av allmänheten att de anhöriga är orsaken till personer som har ett beroende. Alltså, jag vet, men det finns liksom så jävla mycket fördomar, förlegade attityder, moralistiska attityder. Det är precis det. Både, alltså våra föreläsningar handlar ju jättemycket om det. Att så här, försöka ha ihjäl alla de här myterna och de här fördomarna och den här moralismen som existerar, för det hjälper verkligen ingen. Jag är ganska har blivit det under mina 15 år som liksom anhörig och medberoende, så jävla mycket mer försiktig med vilka jag pratar om min hemsituation med och min familjs sjukdom. Alltså, jag pratar inte med människor som inte har kunskap om det här, därför att det är som att be om drama, liksom negativ energi, massa med dubbla budskap, att bli, få hela sin sinnesro helt jävla
och
förstörd.
Även det där gottas i att man gottas själv är så mycket mer perfekt.
Gud, så det råder jag er allihopa, ni som lever med en alkoholist, narkoman eller personer med psykisk ohälsa, välj era sammanhang. Lösningen är aldrig att sitta ensam på kammaren, men det är att hitta andra personer med liknande erfarenheter som har kunskap om de här sjukdomarna och befinna er i sammanhang där ni är tryggt, utan fördomar, utan moralism och utan det här liksom dramat, kan få dela mer av ert liv och eran verklighet. För det är
det ska jag säga, att det är många som lever sitt liv på drama. Som andra har. Och som inte ens har varit i närheten av det själva.
Nej.
För det vågar de inte. De vågar inte närma sig någon form av passion eller uppvakna. Utan så här,
jag skulle aldrig kunna bli ihop med en sån. Eller jag skulle aldrig kunna bli. Nej. Det är liksom det vanligaste man får höra.
Hur kan du?
Hur kunde just du som faktiskt hade en pappa med den här sjukdomen, hur kunde just du bli ihop med en alkoholist?
Mm.
Vilket i sig är en extremt förnedrande fråga. Alltså liksom, det är liksom så här, vem säger den så? Hur kunde du som har en mamma med cancer bli ihop med en snubbe som fick prostatacancer? Mm. För det är sjukdomar båda två. Och vi skulle aldrig uttrycka oss så när det gäller somatisk sjukdom.
Men jag tycker också det är intressant att många som lever, min erfarenhet som själva lever i liksom relationer som kanske inte har med just beroende att göra, men beroende kanske till svartsjuka eller problematik med liksom, att nå varandra eller kommunicera eller någonting. De kan gärna åberopa sin egen mans goda egenskaper som de själva har snackat skit om. Mm. I åratal. Men sen när man själv är i kris, det är så här, det tyckte han också, det sa han. Man bara, nej men gud, du vet, då blir jag bara
plötsligt
så här,
blev han en så här reliable.
Ja, han är liksom Superman. Så att, så här, ni måste vara medvetna om att så här, många tycker att det här är en sensation.
Mm.
Och särskilt då med dig som liksom också lever med en känd man, bla bla, vi vet inte ens klara det. Men det där är också en trigger att försöka så här, ställa sig själv lite utanför. Varför satte det här igång så här? Jag vet att du litar på mig faktiskt 1000%.
Mm.
Jag tror att du vet att jag skulle aldrig svika dig. Jag skulle liksom inte skvallra på något göttar sätt. Jag känner samma sak med dig.
Mm.
Det skulle liksom det skulle inte ens ge mig någonting. Det skulle inte ens vara en sensationskänsla i mig att kasta dig under bussen.
Mm.
Sen kan man ju tycka att det är kul att götta sig åt saker. Inte just med det. Nej, men du vet, det ska man inte säga. Jag är en perfekt människa. Jag vill aldrig skvallra, snaska eller smaska hit och dit. Så är det inte. Men för mig, det var därför jag ringde upp direkt. För jag kände så här, nej, du ska inte någonsin ha den där känslan kring mig. Det kan inte vara mig det här hela dagen.
Nej, men det var det
och
inte.
Och då heller. Sa du ju det och då fattade jag det. Men vi är ju liksom, det är klart att vi är utsatta liksom.
Ja, det är vi. Och så här, jag vill inte att någon av er ska känna efter den här podden att vi inte ska vara offer. Alltså det finns så här lite man slänger sig, ta offerkoftan, den är inte klädsam. Jo, alltså alla människor kommer massor med tillfällen under livet att vara offer för diverse omständigheter och tragiska händelser och ja,
som
diverse kriser och så vidare.
Ja. Men att bli lämnad av någon som helt.
Men problemet, alltså offerrollen och offerkoftan blir problematisk när den blir en del av oss. Alltså att vi försätter oss i offersituationen för att vi helt enkelt har så låg självkänsla att vi inte har tilltro till vår egen kapacitet att göra val, alltså förändra det vi kan. Vi på något sätt bara, nej, det är inte vi förmärgna till. Och det är då offerrollen blir problematiskt. Och
jag tror man kan försöka förklara det. För sen sista grej. För jag var på en liten tjejjulmiddag häromdagen och så förklarade jag en problematisk grej. Så sa hon så här, jag tror inte den personen förstår vad han sätter igång i dig. Liksom den sårbarheten, den rädslan, den går att förklara det. Alltså, om man inte själv har varit i samma situation så kan man heller inte begära att någon annan ska förstå vad man har för triggers.
Nej, och att inse att så här, jag tycker också att så här, det har jag också börjat förstå sent här i livet. Att så här, nej, jag är inte en normal fungerande person som jag så här, vill försöka hålla högt hela mitt liv. Nej, jag har liksom jättemycket komplex PTSD. Just för mig så är det svintriggande med liksom vissa dysfunktionella beteenden. Som en välvaggad Taylor Swift beige person inte har några som helst problem med att klara
av. Som dyker upp som ett brev på posten under högtider. Eller liksom, för där är så mycket som hänt. Och för mig så är ju julen en stor trigger.
Ja.
För där är det ju oftast det som
oförutsägbarheten, återfallen, alltså det
att
totala
jag blir ansvarig,
besvikelsen.
Ja, besvikelsen att så här, jag ska rädda det också. Det har ju varit min eviga roll. Att hur situationen än blir så ska jag liksom, trots att jag har varit från 5 år gammal, det är klart att jag inte har räddat den, men chimäraktigt kanske jag har räddat den genom mina
små. Du har
små
stått med din mammas besvikelse, jag har stått med min mammas besvikelse. Och jag tror att jag hade lite annan roll, för att jag kände ju förakt för min mamma till slut.
Ja.
Jag var såhär, din jävla loser, skilj dig.
Den känslan verkar inte jag kunna ha.
Nej, du var ju såhär, in i det sista
stackars
så
mamma.
Har du liksom.
Och där, och skulle med och rädda istället för såhär, det är också så svårt, det blir sån samsjuklighet. Min mamma var ju liksom döende i cancer och en liksom skenande galen alkoholist med missbruk och otrohet. Alltså det var ju liksom Norén framstår.
Var du aldrig in, hade du några samtal med henne? Varför skiljer du inte med pappa? Varför gör du
mitt förslag var att det här kan inte han få bete sig. Men det är ungefär att säga liksom till någon som, ursäkta, men så sitter i ett fångläger. Så här, nej, nu ska du begära lite bättre mat. Alltså. Tycker du den här kålsoppan, be om lite stora köttbitar. Det är liksom, jag kände så här, den lilla värdigheten hon hade kvar.
Var när hon var sjuk i slutet av sitt liv? Ja, jag förstår.
Precis.
Att det kanske inte var läge just då.
Nej, jag tycker inte det. Utan om det var hennes svar att hon hellre då ville vara med pappa trots att han betedde sig så här, så fick väl jag försöka finnas där som stöd. Men egentligen när jag ser på det efteråt så är det ju en helt omänsklig roll att ta. En är liksom dödssjuk och den andra
är i fritt fall. Ja. Precis, beroende.
Och däremellan ska man försöka normalisera. Jular, påskar, vardagar.
Hur många år var hon sjuk innan hon dog?
4.
Det är ändå rätt många år.
Hon blev friskförklarad också under en period. Och hon var ju som den sega småländskan hon var. Jag har aldrig trott att hon har levt så länge på hospice som hon gjorde. Så det var liksom utdraget. Och det vet man ju själv när man är sjuk. Man märker ju inte hur sjuk man är, vare sig man ligger i någon frossa i feber, så inne sig, men gud, jag har verkligen varit sjuk.
Nej, det hade inte.
Ja, men du fattar. Så det är svårt, men jag fick en sån aha-upplevelse, Sanna. Du vet att vi ofta, eller ofta, några gånger har tagit upp att jag sa såhär, jag fattar inte hur mamma liksom, att hon inte tyckte att det var så ovärdigt. För att pappa ville att mamma skulle natta honom.
Mm.
Under middagar så här. Då var han liksom så packad vid 11 ungefär att säga, nej, men då var det klart. Och det gjorde hon så gärna. Hon skulle ligga sked och natta. Han däckade väl ganska snart. Och sen kom hon ut som ingenting hade hänt. Nu sover pappa. Alltså, nu sover vår jättebebis.
Mm.
Och alla blev lättade. Nu kan vi ha det trevligt. Nu slipper liksom, nu har flodhästen i vardagsrummet nattats.
Mm.
Jag menar, du vet, det är så absurt vad man normaliserar. Men nu när jag ser tillbaka på vårt liv så inser jag att det där var ju en trygghet för henne, till skillnad mot din mamma.
Mm.
Nej, för pappa var aldrig...
Nej.
Innan, liksom under åren, så har han försvunnit iväg.
Mm.
Det har varit hiten och diten, och det har varit grannen och fram och tillbaka. Och in och lås in sig med polarna och du vet, grabbarna på Expressen. Han har varit liksom någon annanstans.
Mm.
Och hon har inte haft någon kontroll över det, precis som din mamma.
Mm.
Det här kanske inte var helt ovanligt då, att männen... Söp jävligt mycket. Det var liksom den glada spritkulturens era. Det var inte så att man tog ett glas vin, utan gubbarna, liksom, papporna söp ner sig tills de liksom var dyngraka många gånger.
Fast vet du, när Lasse Ögren, när jag sa sånt till honom, våran kära Lasse, terapeuten, jag bara, men så var de. Då säger han så här, nej, sådana, så var de inte. Nej. Alltså det är inte alls, alltså våra pappor
och deras kompisar.
Men det hörde absolut inte till liksom normaliteten. Det fanns ju jättestor, till exempel, utbredd nykterhetsrörelse i Sverige.
Guldfisken bara.
Ja.
Så var det.
Ja, men det är också ett skydd att normalisera, och det var inte så farligt, och det är ett sätt att hålla fasad. Och du har säkert fått höra det av din mamma 1000 gånger. Nej, men han är inte värre än någon annan, och det är ingen fara för att liksom lite grann lappa över. Det är ju mönster av förnekelse, som är jättevanlig hos alla som har medberoende också.
Det var hennes kopplingsstrategi, att den där liksom, mannen som hon någonstans älskade ändå...
Det var nog inte så farligt trots allt.
Nej, och nu har vi liksom, nu är eliminerat problemet.
Ja, mission nu är saker och ting under
nu
kontroll.
Nu kan vi ha trevligt och ta fram en flaska vin till. Nu behöver vi liksom inte oroa oss, för nu kommer han ligga däcka till Monbitti.
Mm.
Och då kommer han ha ångest, då kommer det liksom ske då
samma. Då blir det gottgörelse.
Ja.
Mm.
Så att, så här, man måste också se de mönsterna. Någon beter sig på ett visst sätt. Man spelar med, möjliggör.
Mm.
Den andra gottgör, man känner sig älskad. Och sen bara pågår det här. Försök att se dina egna mönster inför jul. Och jag känner också samma där, att i år kanske det blir på ett visst sätt. Nästa år kanske du är starkare. Då blir det på ett annat sätt.
Mm.
Man behöver inte vara så dömande. Utan det viktigaste är, som vi har pratat om innan, att ta en plan B. Att skydda barnen. Och att liksom inte göra våld på oss själv och se, är det värt det?
Mm. Och är mina förväntningar rimliga på just de här personerna som jag har valt att berika mitt liv med?
Här måste vi använda uttrycket som jag hatar när man kommer till ADHD. Så här, backtracka nu då! Vad har du telefonen? Man bara, nej, men den kan vara på mars. Jag kan ha ätit upp den. Alltså, jag vet inte, jag kan inte backtracka. För det är bara som stora liksom, svarta mind gaps. Men här kan man ju faktiskt backtracka. Så här,
ja, hur var året
innan? Gör en lista med, liksom, du ser på svart på vitt. Aha, 9 av 10 har gått åt helvete. Då kanske vi inte tar det här
efter året.
Då tar vi inte det här efter året.
Nej.
Och det kan man göra som du har pratat, eskapism. Jaha, nej, vi har bestämt i år att vi ska... Du behöver inte vara så jävla ärlig igen. Att vi ska åka till Kolmården och fira jul. Det kanske ni inte alls gör. Ta till det som behövs utan att vara en skitstövel. Liksom.
Mm.
Ta hand om dig själv och de som du har närmast. Det tycker jag är viktigast under högtider.
Absolut.
Får vi se hur det går efter den här julen. Vad är du själv för förväntningar för julen, älskling?
Nej, vet du, jag har inga förväntningar på julen. Och så här, det är ju någonting lite sorgligt över det också. Att så här, jag har ju väldigt låg julkänsla. Men samtidigt, jag tror att jag har rimliga förväntningar på den här julen.
Ja.
Jag försöker också att implementera det hos barnen. Prata om förväntningar på till exempel jullovet. Att prata om förväntningar på hur 2024 kommer bli. Det är verkligen, skulle jag säga, en så här varningsklocka för om man har en unge som håller på att utveckla medberoende beteenden också. det kan man se där i förväntningarna. Så här, ja, men jag tänker mig att allting kommer bli bra om bara han blir nykter. Eller om bara hon blir förändra sig. Att man bygger hela sitt liv på och sitt livs hopp på någon annan persons liksom mående. Det är det som är kärnan och essensen i medberoendet.
Och den kunskapen känner jag inte att jag hade när ett av mina barn mådde dåligt. Och det har jag liksom ångest för nu. Att jag inte kunde förklara för honom att så här, det är din själ som mår dåligt.
Mm.
Och det kommer bli mysigt. Men förväntningarna... Alltså,
jag hörde i den här podden som jag lyssnade på, så var det en mamma som berättade som hade haft ett barn som hade psykisk ohälsa som var 16 år.
Och medberoendepodden.
Medberoendepodden. Mm. Och då hon berättade just att hon hade... Alltså, så här, det är det hon ångrar mest, att hon hade såna orimliga förväntningar på att han skulle bli frisk. Och hur otroligt pressad han kände sig över det. Att hon var så här, jag ska inte lämna dig i sticket. Du ska bli frisk här nu. Och han kände sig liksom bara så otroligt stressad och pressad över att hon hade liksom förväntningar på att han måste vara lycklig.
För att hon skulle bli lycklig.
För att hon skulle vara lycklig. Så hon bokstavligen liksom släpade ut honom till en taxi för att ta honom till en läkare fast han inte ville det. Och liksom i den här förväntningen på liksom hur andra människor ska vara, vilket ju bottnar i kontroll och... någon slags, som jag varit inne på, extremt låg självkänsla. Att man tror att jag kan inte fixa ett liv själv utan att alla de här som är kring mig ska må på vissa sätt, ska vara på vissa sätt och så vidare. Men sjukt spännande som tema, tycker jag. Och,
så vad var våra bästa råd då? Förutom att vi behövde prata om saker.
Vet du, jag tycker att det här var så här, jag förväntar mig att våra, nu har jag en förväntan här, att våra lyssnare som har hängt med klarar av att ha ett lite mer analytiskt samtal och inte behöver handfasta råd à la tidningen Frida. Utan att så här, min uppmaning inför julen och ledigheten här och det nya året, det är att liksom meditera över det här med förväntningar. Vad skapar förväntningar hos oss? Är de verkligen rimliga? Har jag rätt förväntningar på rätt person? Hur ska jag liksom kunna jobba med det här med förväntningar framåt?
Och kommer jag
det känner jag starkt att jag behöver göra.
Det gör vi tillsammans. Och kan jag, även om den här personen sköter sig enligt konstiga alla regler, kan jag älska liksom den personen och vara med den personen under den här högtiden?
Mm.
För om du känner att du inte förmår det, då är det ju liksom... Jag
tycker det bästa tipset jag någonsin har fått, ett handfast tips när det gäller personer som har beroendesjukdom som är aktiv, snabbt in och snabbt ut.
Ja.
Att själv
snabb elba.
Ja, nej, men hosta inte festen och bjud in dem.
Nej.
Därför att det är jättejobbigt att slänga ut någon eller att liksom behöva gränsa någon inför andra människor, speciellt någon som är full eller påtänd, för det kommer liksom bädda för drama. Utan alltså så här, gör en liten turné. Har du stökiga personer som är aktiva kring dig som du ändå vill träffa, åk dit på en liksom förmiddagsfika. Säg hej, lämna en julblomma och ge en kram i 20 minuter. Och sen åker du hem till ditt stabila firande i tillfrisknande som du har valt att bjuda in människor som lever i tillfrisknande till. Mm. Och när det gäller vuxna barn som har problem med alkohol och droger. Alltså för det stod jag faktiskt inför förra julen, att jag hade en kvinna som sökte min hjälp just i det sammanhanget. Så här, ja, men våran son är narkoman. Han tar kokain varje dag. Det är mycket troligt att han kommer dyka upp på julafton vid Kalle Anka och vara påtänd. Vad ska vi göra? Vad ska man göra? Vad tycker du? 21-årig son. Eller om man var 23.
Jag skulle tycka att det var så svårt. Mm. Men för att skydda mina andra barn.
Mm.
Och för att så här, visa att jag... det var det vi hade kommit överens om. Och det var det som de trodde på. Annars har jag liksom svikit både honom, de andra barnen, mig själv. Jag fattar. Men jag måste bara säga så här, det är svårt.
Mm. Men för att det ska kännas lättare då? Vet du vad jag skulle vilja skicka med? När man behöver gränsa en person på det sättet. Det är att säga så här, åh gud fan, jag ser att du inte mår bra. Inte så här, du är full, du är påtänd. Jag ser att du inte mår bra.
Men
vet du, det är mycket bättre att vi ses imorgon.
Mm.
kom tillbaka då, så har vi firat annandagen tillsammans. När du mår bättre. När du inte är påtänd. Alltså att man skickar med någon liksom, ja, hopp om att så här, det är inte vi det att vi inte dig. Vill ha dig här. Nej. Utan vi älskar dig, vi vill att du kommer och gör det. Så fort du är nykter och drogfri så är dörren öppen.
Mm. Mm. De gyllene tre reglerna. Ha inte förväntningar på fel personer. Mm. Bestäm innan liksom bara plan, för plan A och B.
Mm.
Stå fast vid det.
Snabbt in, snabbt ut när, precis, det gäller personer som är aktiva.
Och det som många forskare säger, att så här, den där känslan när man sätter liksom, en regel eller man står fast vid någonting som känns så helt vidrig just då, det är helt vidrigt i ungefär 1-3 minuter.
Mm.
Sen försvinner den känslan, den där mest påtagliga. Det klarar man.
Om du måste gränsa någon, då gör du det med kärlek.
Ja.
Mm.
God jul och gott nytt
ho,
år.
Ho, ho,
ho. Och ni är verkligen allihopa där ute värda att ha
er bästa jul.
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.